Varmt välkommen att lyssna till vår gudstjänst idag den 2 maj 2021. Temat för söndagen är att växa i tro. I gudstjänsten kommer Magnus Eriksson att predika. Lisbet Karlsson läser söndagens texter och leder bönestunden. Elin Eriksson sjunger ett par solosånger och tillsammans med Per-Erik Bernspång två psalmer. Per-Erik spelar också trumpet. Vasil Smytski spelar in gudstjänsten och jag, Stig Jonsson, läser nu ett ingångsord från Johannes evangeliet, det 15 kapitlet, vers 16 till och med 17. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består, och då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra.
Den föreslagna episteltexten för den här söndagen. Och jag har valt att börja, och den är hämtad i första Johannesbrevet, 4:e kapitlet, och jag vill börja ifrån 7:e vers. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son så förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Och Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Gud, all vishets källa, ditt ord lär oss att kärleken är störst. Och vi tackar dig för din förlåtande nåd. Och hjälp oss att älska dig av hela vårt hjärta och våra medmänniskor som oss själva. Ja, tack kära Jesus för att vi återigen får samlas till gudstjänst. Även om vi naturligtvis längtar efter att få mötas fysiskt som vi har gjort tidigare. Men vi tackar dig Herre för att du är inte beroende av stängda dörrar. Utan ditt evangelium kan nå ut till människor på många olika sätt. Och också på det sätt som vi får använda oss av här idag. Och vi ber för den här gudstjänsten. Vi ber att ditt ord ska bli verksamt i våra hjärtan, i våra liv. Jag ber för Magnus att du ska omsluta honom på alla sidor och fylla honom med den kraft han behöver för just den här stunden. Jag ber för Elin som ska sjunga och Per-Erik som ska spela. Och så vill jag också be för var och en som lyssnar till den här gudstjänsten. Jag ber att vi ska ha öppna hjärtan och ta emot allt det du vill dela till oss idag. I Jesu namn. Amen.
Jag tror det var en morgon med solsken. Den dagen du fann mig på nytt. Mitt liv var en färd på en flyktväg. Med en lycka som var som förbytt. Jag saknade allt man kan sakna. När man tror att ensam är stark. Jag hann nog inte riktigt att fatta att jag långsamt tappade mark. Du kom som ett svar på de böner som jag i tysthet hade bett. Och jag var en av dina förlorade söner som gett sig av och vilselett. Men när allt verkade över och förlorade, så stod du där. När jag famlade i mörker visade du mig vem du är. Du är mitt hopp, du är mitt ljus. Du fann mig när allt var. De dagar jag sant. Och säg mig allt jag redan vet. Här tar allting sin början. Här får allt sin evighet. Du är mitt hopp. Du är mitt ljus. Du fann mig när allt verkade slut. Du är mitt hopp. Du är mitt ljus. Du fann mig när allt verkade slut.
Herre, jag ber till dig om att du ska skriva ditt ord i våra hjärtan. Och Herre, jag ber dig om att du ska vara med mig nu jag ska predika, Herre. Och jag tackar dig för att det inte handlar om mig utan att det handlar om dig. Och att det är genom din heliga andes kraft det ska ske. Så att vältalighet är inte det viktiga utan att ditt ord, Herre, får komma till våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jag ska börja läsa ifrån Jakobs brev, kapitel 1, vers 19 till och med 27. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede. För en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska, och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och har makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare, men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudstjänst ingenting värd. Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fader. Jag hade tänkt att jag idag skulle tala om omvändelsen. När jag började tänka på predikan så började jag tänka lite grann: Magnus, hur är det med din omvändelse? Hurdant har det varit? Och vilken frukt har det fått bära i ditt liv? Vad har frukten blivit? Och sen fick jag också även det här kapitlet till mig lite grann. Det handlar ju lite grann på något sätt om vad som är när man har blivit en Jesu lärjunge. Och när vi läser den här texten, då tror jag lätt att vi hamnar på det här att vara ordets görare, inte bara dess hörare. Och så tänker vi ju genast då med en gång så här att nu fick ju Matta vatten på sin kvarn, kan man ju säga. Hon var ju lite utav en görare. Maria, hon satt ju och lyssnade på Jesus. Hon var ju en hörare. Och sen så tänker vi det att ja, vi måste ju vara en görare också. Vi ska ju vara både och. Och sen är det ju väldigt lätt då att då tänker vi så här då att ja, men då måste vi göra saker. Ja, vad var listan? Föräldralösa barn. Vi startade ett barnhem. Och sen var det änkorna också, ja. Just det. En sorgegrupp måste vi också ha. Ja, det kan vi ha som studiecirkel. Det blir bra. Och sen var det ju det här med att hålla sig obesmittad av världen. Ja, det är ju inget problem. Så vill jag ju inte ha det som de har det. så håller vi oss borta från dem också. Och så tycker vi att vi har checkat av listan. Men det finns nog någonting mer som är att vara hörare. Det är lätt att det bara blir görare också. Men jag ska komma tillbaka till den här texten i slutet på min predikan. Men jag skulle ju prata om omvändelsen. Och det är ju så att Bibeln talar ju hela tiden om omvändelsen. Så att ska man predika så är det, kommer det ju nästan med i de flesta texter. Och i Gamla testamentet, jag väljer bara två verser därifrån. För det finns hela tiden där. I Malaki kapitel 3, där säger Gud: vänd om till mig. Och folket svarar: varför ska vi vända om? Och i Jeremia kapitel 35, där säger Gud så här: gång på gång har jag sänt till er mina tjänare profeterna och låtit säga: vänd om var och en från sin onda väg, bättra ett sätt att leva och följ inte efter andra gudar så att ni tjänar dem. Då ska ni få bo i ett land som jag har givit er och era fäder. Men ni slog dövörat till och lyssnade inte på mig. Och så är det så här, kanske ett ganska så genomgående tema, hur Gud vill att vi ska vända om. Men vi tycker inte att vi behöver vända om. Och så slår vi dövörat till. Och sen kanske en del tänker, ja, det är ju Gamla testamentet. Det nya är ju helt annorlunda. Men så kommer Johannes döparen då och han predikar: omvänd er till himmelriket är nära. Och sen säger han också: bär då sådan frukt som tillhör omvändelsen. Även han säger att vi ska omvända oss och att det finns någonting som tillhör omvändelsen. Någonting som måste hända i oss. Och sen kom ju saddukeerna och fariseerna till honom och ville döpa sig. För de gillade det här med dopet, det var religiöst. Men de ville inte omvända sig. De ville bara ha ceremonin. Och då kallade han dem huggormsyngel. Så han var ganska tydlig med vad som gällde. Vill man inte omvända sig, utan bara ha det religiösa. Och så tänker vi då, ja men Jesus, han hade ju en helt annan jargong, kan du ju lätt tänka sig. Men han säger precis samma sak. Han säger: omvänd er, till himmelriket är här. Johannes, han sa att himmelriket är nära. Men nu säger Jesus att himmelriket är här. Han, frälsaren, Messias, Gud själv kommen till oss, är nu här. Det har kommit ett rike genom Jesus. Men även han talar om frukt och omvändelse och att det ska betyda någonting för oss. Och även han använder sig om huggormsyngel till det som inte vill omvända sig utan bara ha det religiösa. Nu ska jag läsa ifrån Matteus kapitel 13 och jag börjar på vers 18 till och med 23. Och där är det när Jesus förklarar det här vad såningsmannen gjorde när Guds ord såddes. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men han har ingen rot inom sig, utan tror bara en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedrägliga rikedomar kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt. Här förklarar ju Jesus att ordet är ju dels Guds ord, men Jesus är ju själv ordet också. Så det är ju både och. Och det handlar då om ett rike som han talar om här då. Och att det ska sås i våra hjärtan. Men sen finns det saker och ting som gör att det inte blir någon växt. Och det kan ju vara då att man inte förstår, man vill inte bry sig om ordet. Men det som jag tror kan vara ett, och som kan fördärvat mycket hos oss och som jag tror har påverkat mig själv och kanske sådden i mitt liv. Det är tistlarna. Världsliga bekymmer och bedrägliga rikedom. Och när det går bra så kan det vara svårt. Men det är klart att tistlarna, det var ju världsliga bekymmer med det. Då går det ju inte bra, för det har man ju också ibland. Men de världsliga bekymmerna kanske ibland gör att vi kanske ofta har skapat oss själva många gånger också. Genom att inte leva nära Herren. Men det fanns ju någonting, det som såddes i en god jord. Och det var ju alltså hjärtat det skulle sås i ett gott hjärta. Då ska ordet bära frukt. Och vad är det då för jordmån som ska vara i det hjärtat för att det ska bära frukt? I Psaltaren 34, där står det att Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser den som har en bedrövad ande. Ja, ett ödmjukt hjärta är i alla fall nödvändigt att man har. Och ibland kanske det till och med krävs ett förkrossat hjärta hos oss. En förkrosselse. Och Jesus, han säger i Johannes kapitel 12. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rikt frukt. Någonting måste hända. Och när Bibeln då talar om omvändelsen, då är det hjärtats omvändelse som innebär ny livsinriktning, något nytt som händer. Jag fortsätter läsa ifrån Lukas kapitel 22. Och där är det om Petrus och Jesus då, det innan korsfästelsen där, när Petrus ska förneka Jesus och det som händer där lite. Jag tar bara vissa bitar av det. Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Då sade Petrus till honom: Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och döden. Jesus svarade: jag säger dig, Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Och vi vet ju hur det inte gick. Petrus förnekade Jesus. Och det står också att han gick ut och grät bittert. Han var förkrossad efter det sen. Petrus då, som hade varit med och sett alla under Jesus gjorde, hade vandrat med honom och kände honom och hade till och med bekänt honom som Messias. Men här var det någonting som gjorde att han ville tala om för Jesus hur duglig han var, hur bra han var. Jag minsann, jag kommer att, jag lovar dig, lita på mig. Jag kommer finnas vid din sida. Och sen talade Jesus om för honom att du kommer att förneka mig. Nu ska vi då läsa från Johannes 21 och se vad som händer senare. För där får Jesus efter uppståndelsen möta sina lärjungar igen. Och han tar en särskild stund med Jesus, eller med Petrus. Så att, och samtala med honom. Det står så här: när de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom: för mina lam på bete. För andra gången frågade han Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom, var en herde för mina får. För tredje gången frågade han, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, för mina får på bete. Det som hade hänt med Petrus nu, det var det att Jesus frågade inte, kommer du nu att stå upp för mig? Kommer du nu att bekänna mig i alla lägen? Kommer du göra allting här nu, som du kommer du hålla dina löften? Utan han frågar, har du mig kär? Det var det viktiga för Jesus. Och det är också det som är viktigt för oss. Har vi Jesus kär? Eller har vi bara löften om vad vi ska göra? Och nu kan Petrus säga någonting som är väldigt viktigt. Han säger så här, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och då, för mig är det som att, ja, Petrus, han, just detta att du vet att jag har dig kär. Kan vi säga det till Jesus? Jesus, du vet att jag har dig kär. Det är omvändelse. Om man har gått igenom en förkrosselse i sitt liv. Så att omvändelsen ska vara hjärtats tro och överlåtelse. Kanske det, jag väljer en annan text också. Just bara för att jag tror att jag är uppvuxit i kristet hem. Och den här texten den fick mig att fundera också på lite grann. Man måste reflektera över vad som är med omvändelsen. Jag tycker den har med det att göra. Det är Lukas 5:27. När Jesus sedan gick ut såg han en publikan som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sade till honom, följ mig. Då lämnade Levi allt och steg upp och följde honom. Sedan ordnade han en stor fest för Jesus i sitt hem. Där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Fariseerna och de skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade, varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner och syndare? Jesus svarade dem, det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Och den här texten för mig då, det är ju det att när Levi, han lämnar allt står det. Men de går ju hem till hans hem. Så att det är ju kanske inte alltid det här med att lämna allt. Ibland så kanske vi då drar det här till sin yttersta gräns. Ibland då att ja, då ska jag inte ha någonting. Men det är ju inte riktigt det. Utan det måste vara något mycket djupare detta. Med att lämna allt. Jag tror det handlar om att man överlämnar all förtröstan på Jesus Kristus och hans nåd. Hela sitt liv. Sin förtröstan på honom. Och det gjorde Levi. Och det blev en stor fest i hans hem som han ordnade för Jesus. Och jag tror att när vi får vara med om det överlåtelsen till Jesus, då blir det en stor fest i våra liv. Och Jesus får en stor plats i våra liv. Och ett kristet hem ska ha stor fest för Jesus. Och det ska finnas stor plats för Jesus i ett kristet hem. Jag minns mitt hem. Jag minns mina föräldrar. Jag minns att min mamma ofta bad, eller ofta, men det förekom morgonbön med oss barn innan vi gick till skolan. Även upp i tonåren hände det, när vi fick tid. Och jag är helt övertygad om, nu lever inte de längre, men jag är helt övertygad om att om det är någonting de ångrar, så är det att de inte gjorde det varje morgon innan vi gick till skolan. Är det någonting jag ångrar, så är det att inte jag bad morgonbön med mina barn varje morgon innan de gick till skolan. Men man kan ju börja be nu. Och det är väl en liten hälsning jag bara vill säga till de kristna hem som finns i vår stad. Be morgonbön med era barn. Låt Jesus få ta en plats i ett hem. Senare så står det ju också i den här texten att det är inte det friska som behöver läka utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Då kan man ju börja undra lite grann då att ja, det låter ju det logiskt på något sätt. Att den som är rättfärdig behöver ju inte omvända sig, kan man ju tänka då. Och i Lukas 15, där säger Jesus också så här, jag säger er, på samma sätt blir det glädje i himmelen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över 99 rättfärdiga som ingen omvänder sig behöver. Och när vi ser de texterna då kan vi ju börja tänka så här då att ja, jag behövde ju ingen omvändelse för jag är ju rätt bra. Men då har vi den här texten i Gamla testamentet. Varför ska vi omvända oss? Det finns ju inga rättfärdiga. Bibeln säger att alla syndat och gått miste om härligheterna från Gud. Det är Bibeln väldigt tydlig på det, att alla har syndat. Det finns ingen som inte har syndat. Så när det står att de här 99 rättfärdiga, då handlar det om 99 egenrättfärdiga. De hade egentligen inte Guds rättfärdighet, utan de hade en egen rättfärdighet. Och upplevde att varför ska vi omvända oss? Behöver ingen omvändelse då. Och så var de nöjda med sig själva. Man kan säga att de hade inget ödmjukt hjärta, utan de hade ett högmodigt hjärta. Men det fanns de som var syndare. Och de omvände sig och det blev fest i himlen. Så att man tänker på det att de här 99 och när Jesus talade om de rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Då är de som då har en egen rättfärdighet och som då säger varför ska vi vända om och som slår de dövare till. Ja, Jesus han gick ju ganska hårt och även profeterna i Gamla testamentet och Johannes Döparen, de här, de väldigt ofta ganska skarpa ord mot det religiösa etablerade kan man väl säga. Just därför att de inte tog omvändelsen på allvar och inte omvände sig till Gud. Och jag tror att precis som det var på Gamla testamentet och det var så på Nya testamentet och det är så idag med. Så tror jag det är väldigt lätt att vi har både fariseer och skriftlärda. Jag tror att man väldigt lätt själv kan bli en fariseer eller liknande. Att det kan, man lätt hamna där. Och vi har ju präster, teologer, biskopar, pastorer och allt möjligt i vårt land. Och det är bra. Och Jesus är inte bara kritisk emot detta. I Matteus 13, vers 52, så säger Jesus det här. Därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge lik en man som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. Så en skriftlärd, en teolog, en präst, en pastor som omvänder sig. Den är lik en man som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. Så det är ju inte så att Jesus hade några problem med detta. Och vi vet ju att Paulus hette han ju sen då ju. Han var ju, vad jag förstår, både farisee och skriftlärd kan man väl säga. Men när han fick möta Jesus och omvända sig så då var det Jesus som gällde för honom och evangeliet. Och han predikade omvändelsen vart han än kom. Och han var ju innan hans omvändelse så satte han de troende i fängelse. Men efter så hamnade han själv i fängelse. Så att det blev väldigt radikalt för honom och viktigt. Och jag tycker ju att vi som tror på Jesus här, jag tycker ju att vi ska ofta läsa Bergspredikan, den undervisningen. Vi behöver inte lära oss det utan till, men vi ska förstå innebörden i den. För när Jesus talar om salig, är den som är fattig i anden. Eller salig är den som sörjer. Och då kan man börja undra, salig är den som sörjer. Det låter ju som motsatser och felaktigheter. För salig, det förknippar vi ju lite med att vara lycklig eller glad eller så här. Och det tycker jag kan vara helt riktigt i sig. Men den saligheten som är där, det är en sann lycka, en äkta lycka som finns. Och den finns möjlighet för den då som har ett förkrossat hjärta. Eller den som törstar efter rättfärdighet, efter hans rättfärdighet. Den som inte har en egen rättfärdighet. Och den som sätter sitt hopp till Jesus Kristus. Vi får ju ofta reklam idag om till exempel postkodslotteriet eller trisslotter man ser på tv och sånt här. Och lyckliga människor blir och man ska få den här känslan att tänk om grannarna vinner och blir lyckliga och inte jag blir lycklig. Och sen ska man ha den där lilla paniken i sig. Tänk om inte jag blir lycklig. Vi kan ta det helt lugnt. Sätt inte ditt hopp till en lott. Sätt ditt hopp till Jesus som ger sann lycka. Det andra är en falsk lycka. I Psaltaren står det i kapitel 62. Fäst inte hjärtat vid rikedom även om den växer. Och hur lätt är det inte att vi fäster våra hjärtan vid någontingen? Jesus säger ju att där din skatt är, där kommer också ditt hjärta vara. Så vi ska ha vårt skatt hos Jesus. Jag hinner lite till för det löser sig nog. Jag vet att det finns de som i vår värld idag som är kristna i hemlighet. De vet ju att de kan riskera sitt liv. De kan mista sitt jobb eller vad som helst. Jag tror faktiskt att det finns, jag är ganska säker på det, att det finns de som är kristna även i vårt land i hemlighet. Här är de inte, riskerar man inte att mista sitt liv. Men man kanske kan förlora ansiktet med att berätta att man är kristen. Man kanske har föräldrar som inte skulle acceptera det. Och man känner det väldigt jobbigt att berätta det för sina föräldrar. Eller släkt. Så att det kan finnas många anledningar till att man vill ha i hemlighet sin tro. Och därför så vill jag läsa då bara ett litet ställe här just för dig som kanske har det så och känner så. Och det är från Johannes evangeliet kapitel 19. Och det är efter det när Jesus har dött på korset. Josef från Arimatea som var en av Jesu lärjunge i hemlighet av rädsla för judarna bad därefter Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det och Josef gick därför och tog hans kropp. Han var alltså en Jesu lärjunge i hemlighet. Och i det här läget när lärjungarna, om jag förstår det rätt, lite grann backar lite grann. De är lite oroliga, skärrade. Här kliver en Jesu lärjunge i hemlighet fram och ber om att få ta hand om Jesus. Och göra något. Här pratar vi om att göra. Men han hade det nog inte på listan precis. Det bara blev så. Och när vi läser vidare då så ser vi också då att även Nikodemus kom dit. Han som första gången hade kommit till Jesus om natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aulé omkring 100 pund. Och då förstår vi det. Man har ju ibland undrat när man läst om Nikodemus. Där undrar för han blev född på nytt eller inte. Hur långt gick det för honom? Han funderade ju det här. Och här ser vi ju att här är han ju med. Vid Jesus och hans död. Och han gör en insats för Jesus han också. Och det är ju underbart. Så när det gäller omvändelsen. Apostlagärningarna 11, där står det att så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv. Det är som Guds gåva det här med omvändelse som vi har möjlighet att få ta emot och den ger liv. Och det är det Gud vill, det är därför han ber oss om att vända om. Och jag brukar be, jag har läst den här versen förut för oss många gånger och den har legat hos mig länge. I Jeremia kapitel 31, vers 18. Omvänd mig. Så blir jag omvänd, till du är Herren, min Gud. Tycker vi det är svårt att vända om, så får vi be till Gud om att vända om. Att han ska hjälpa oss att vända om. Och i Lukas kapitel 24 där står det att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Och jag hoppas att det också här nu har fått predikas om detta i Nybro. Om att vi kan få omvända oss och få syndernas förlåtelse i Jesu namn. Och när det gäller omvändelsen så står det också att i andra kor så står det att då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet tillväga. Och vi gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se det som bleknade försvann. Men deras sinne blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Moses föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren tar slöjan bort. Nu går vi tillbaka till Jakobsbrevet. Jag tänkte inte där stanna på det här orden. De är ju bra, de är viktiga de orden också. Det här att vara ordets görare, inte bara dess hörare. Jag tänkte inte stanna på de verserna nu då. Jag tänkte stanna på vers 23, 25 och 24 också där. Och där står det. Om någon är ordets hörare men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Ja, att blicka in i en spegel, då ser man sig själv. Sen går man bara vidare. Det är en som inte behöver någon omvändelse. Men vi har möjlighet att blicka in i frihetens fullkomliga lag. Och det är Jesus Kristus. Att blicka in i Jesus Kristus, han som har fullbordat allt. Och att bli kvar i honom. Det kommer också göra att vi kommer vilja höra honom. Och det våra hjärtan kommer också att bli villiga att göra förändringar i våra liv. Herre, jag ber till dig om att du ska hjälpa oss att omvända oss, Herre. Så att våra hjärtan blir omvända till dig, Herre. Att vi inte bara omvänder oss till det yttre. Jag ber om din frälsning, Herre. Tack, Herre, för att du har fullbordat allt för oss. Tack för att du sände hjälparen till oss. I Jesu namn. Amen. Nu har jag önskat en sång och det är att låt mig få höra om Jesus. Skriv i mitt hjärta vart ord.
Säg mig ditt åter och åter. Hör på vår jorda omkring. Frästad, föraktad och ringa. Ägande själv ingenting. Synden är min. Oh, sång på vår jord.
Jag väntar här och vill att du ska tala. Jag längtar efter värmen i din röst. Ett ord förändrar allt, så lär mig lyssna till dig som ger mig frid och mod och tröst. Jag väljer Gud att öppna upp mitt hjärta och inte vända blicken bort från dig. För när jag jämför mig med alla andra försvinner perspektiven framför mig. I din närvaro vill jag vara. Allt som stressar mig, jag stänger av. I din klart. I din frid jag dröjer kvar. Min framtid finns dold i dina händer, så jag får vila tryggt här nära dig. För i ditt pussel passar alla bitar. Det kan jag inte se när jag går själv. I din närvaro vill jag vara. Allt som stressar mig, jag stänger av. I din närvaro ser jag klart. I din frid jag dröjer.
Då ska ska vi stilla oss några minuter och verkligen vara i Guds närhet som vi hörde om här. Och Gud, han har all makt i himmelen och på jorden, och därför kan vi också få komma till honom med allting. Prisa honom och tacka honom, men också be om förvandlade liv, förvandlade hjärtan. Och innan jag ber här med några egna ord så vill jag bara använda en kort bön som jag hittade här i vår psalm- och sångbok. Gud, tack för undret att vi får mötas i en splittrad värld. Tack för kärlekens under mitt i en värld av hat. Tack för försoningens under mitt i en värld av fiendskap. Tack för ljusets under mitt i en värld av mörker. Tack för din son som är hela världens ljus. Och nu ber vi dig, Gud, förhärliga ditt namn genom oss. Kalla oss till dig och sänd oss som ljus i världen. Gud, låt undret ske. Och jag ber också. Gud, låt undret ske i våra liv. Tack att du vill hjälpa oss att växa i tro för vår egen skull och för våra medmänniskors skull. Tack att du vill leda oss på de rätta vägarna och fylla oss med den heliga andes kraft så att vi kan tjäna dig med ett osjälviskt och utgivande sinnelag. Tack att du har all makt i himmelen och på jorden, och tack att du kan förvandla varje människa så att hon blir en ny skapelse. Och idag vill jag särskilt lyfta fram alla troende i vår stad, i vårt land, över hela vår värld. Och jag ber att inte kärleken ska kallna i någons hjärta, utan att vi alla troende ska öppna upp så att din kärlek får växa i oss och bli till glädje och välsignelse för oss själva och för andra människor. Jag ber om villighet, jag ber om tålamod, jag ber om ännu större kärlek till vår nästa. Och jag ber att du ska hjälpa oss att aldrig ge upp hoppet om att du ska komma tillbaka. Och att vi också ska förmedla det till våra medmänniskor. Tack Jesus för att du hör den här bönen. Och tack att du också vill frälsa människor. Och låta dem få komma till kunskap om sanningen. Och förstå att de är älskade av dig och att de har en framtid och ett hopp. Och så ber vi tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Strimma skina från en evig. Guds välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ger dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Jag ska spela en sång av Thomas Boström. Jag tror på en Gud, en enda, en konstnär som målar liv. Så tar han ett ord och formar en evighet inuti. Jag tror på en Gud, en enda, ett gudabarn, människoson. Med kärleken vill han öppna en evighet inifrån. Jag tror på en Gud, en enda, en ande, mysterium, som andas i evigheten och öppnar mitt inre rum.
Detta var en inspelad gudstjänst från Ekumeniakyrkan Nybro. Vår söndagsgudstjänst kan du lyssna till i närradion varje tisdag klockan 9.00 men också på vår hemsida ekumeniakyrkanybro.se där du kan lyssna när du vill. Du kan också skicka eller ringa in något bönämne som du vill att vi tillsammans lyfter inför Herren. Du kan också stödja vår församling genom dina förböner. Tack för ditt stöd.